kan börja med att be tillsammans. Tackar dig för den här dagen. Tack för att du ger oss ännu en vacker sensommardag. Tack för solen som lyser som du har skapat. Tack för att vi får vara här. Samlas för att komma närmare dig. Jag ber att ditt ord ska få bli tydligt. Och att du använder mig. För att förklara och lägga ut det. Kom här och låt ditt ord verka i mitt hjärta och i allas hjärtan som är här. Jag ber här att du ska få verka i oss. Kom med din heliga ande och gör ditt verk här idag. Amen. Så tråkigt att det regnar. Min frys har gått sönder där hemma. Mina betyg, de är så dåliga. Jag orkar inte göra något åt det. Jag är ledsen över att mina barn inte kommer och hälsa på mig på jul. Jag har sorg. Min mamma har dött. Det finns många saker att sörja över. Och idag ska jag prata och förklara om ett bibelord som handlar om just sorg. Men det är inte vilken sorg som helst. Det är en sorg man kan vara salig i. Nu ska vi vänta lite på tekniken bara så kommer det igång. Bibelordet som är ifrån dag, det är ifrån Matteus 5 och vers 4. Saliga de som sörjer, för de ska bli tröstade. Hur udda låter det inte att de som sörjer ska vara saliga? Det låter ju motsägelsefullt. Vi kan ju börja med att gå igenom lite snabbt vad salig handlar om för något. Vad det är att vara salig. Till att börja med så betyder salig, det handlar om glädje. Det handlar om att vara lycklig. Men det är också en djupare form av lycka och glädje. Gud, han är salig. Vi kan läsa i Timoteusbrevet hur att Gud är salig. Detta är evangelium om den välsignade, eller salige som det står i grundtexten. Gudens härlighet som anförtrotts åt mig. Gud är alltså salig. Och ett folk kan vara saligt. Ifrån Saltaren här så läser vi att när våra söner står i sin ungdom som höga plantor, våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats, när våra lador är fyllda med förråd på förråd och våra får föröksar tusenfalt, ja tiotusenfalt på våra utmarker, när våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagrop hörs på våra gator. Salig är det folk som har det så. Ja, salig är det folk som har Herren till sin Gud. Men saligheten, den glädjen kan beröra även oss som personer. Ifrån Psaltaren här så läser vi att smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. Och saligheten, den är djupare än bara flyktiga känslor som ligger på ytan. Ifrån Jakobsbrevet så läser jag att salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat åt dem som älskar honom. Man kan alltså vara salig mitt i en prövning. Man kan alltså känna en djupare lycka mitt i när man går igenom något tungt. Saligheten hör samman med Gud. Den hör samman med att få trösta på honom. För den som får trösta på Gud, han är salig. Vi läser ifrån Psaltaren här att salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Den som sätter sitt hopp till Herren. Sin Gud. Och från Titusbrevet. Medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Vi ser att det finns ett hopp man kan finna glädje i. Det finns ett hopp. Men texten handlar ju som sagt om att de som sörjer kan vara lyckliga, kan vara glada. Själva ordet sorg som här används, det talar om en sorg som är så stor att den överväldigar en person och att den inte kan döljas. Det är inte sorgen över att det regnar idag. Förhoppningsvis så blir ingen av oss så ledsen över lite regn att vi helt övermannas av sorgen. Det här är en sorg som är förknippad med någon av oss, någon som står oss nära har dött. Jag läser ifrån Markus evangeliet. Det här är alltså i samma situation när Jesus hade dött. Jesus hade precis dött och hans lärjungar, hans bästa vänner. För dem var Jesus, det var deras bästa vän, deras mästare. Det var honom de satt sitt hopp till. Det var honom som de trodde var Messias, som skulle rädda både dem och Israel. Och nu hade han dött. Och dessutom så hade de som var hans vänner, de hade övergett honom och lämnat honom i sticket. Och det är en sån sorg. Hon gick och berättade det för dem som hade varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. De bar på en sorg, inte bara för att Jesus hade dött, men också för att de själva hade lämnat honom och övergett honom. En sån sorg. Det är en sådan sorg som Jesus talar om i den versen som jag predikar om idag. I våra liv finns det större och mindre saker att sörja. Och allting sörjer vi ju inte på det sättet att vi lägger oss ner och gråter på marken. Och tur är väl det. Det finns små saker och det finns stora saker. Och allt är inte lika allvarligt. Men det finns saker som Bibeln uppmanar oss till att sörja över. Bibeln uppmanar oss till att sörja över. Över den synd som vi själva har och bär på. Och att vi många gånger, att vi har en världslighet, att vi är mer lika människor i allmänhet som drivs av synden och är slavar under den, än vi leker lika Jesus. Vi bär med oss. Vi bär med oss en synd som bor i oss, som vi inte riktigt kommer bli av med förrän Jesus kommer tillbaka eller vi är döda. Som gör att vi, hur vi än väl längtar och hoppas och strävar framåt, så når vi aldrig riktigt fram. Och det är någonting att sörja för. Och vi ser i sammanhanget att både versen innan, då du pratas om fattiga, de saliga är de som är fattiga i anden. Vi ser att vi har en fattigdom. Och den är någonting att sörja för. Sörja över. För den är allvarlig. Och det talas också om att de som törstar och hungrar och törstar efter rättfärdighet. Och de som ska bli förföljda för rättfärdighetens skull. Av det ser vi att i det här sammanhanget i saligprisningarna så handlar det om vår personliga sorg över det vi misslyckas med, våra synder. Men också den otillräcklighet vi bär med oss som människor som är påverkade av synden ända sedan vi föds. Det är inget främmande för Bibeln och för Jesus om sorg över lidande vi går igenom. Eller sorg över andras synd. Även om det just här verkar vara fokus på oss själva. Jag ska läsa ett stycke från Jakobsbrevet. Varifrån kommer då striderna och tvister ibland er? Kommer det inte från begären som för krig era lemmar? Ni vill ha, men får inget. Ni dödar och är ivrare, men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider, men har inget. Därför att ni inte ber. Ni ber, men får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort allt på njutningar. Ni är trolösa. Vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger avundsjukt längtar den ande som bor i oss? Men större än orden han ger. Därför heter det, Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud, stå emot djävulen, så ska han fly bort från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt er skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuk er alltså inför Gud, så ska han upphöja er. Jakob pratar här om de begär och det att vi söker njutning oftast på ett felaktigt sätt. Och hur det är upphovet till de problem vi lever med. De stridigheter som finns i våra relationer och i församlingar. Och det pratar om att vill vi leva för nära världen, då blir vi fiender mot Gud. Söker vi att vara som alla andra mer än att vara som Jesus och Gud, så blir vi fiender till honom. Och det vill inte han. Därför uppmanas vi att söka oss närmare Gud och sörja för det vi gör som är fel. Att vi ska rena oss från synderna och sörja över det, för att sorgen ska leda framåt, leda vidare. Bibeln vill inte göra livet tungt för oss. Och det kristna livet handlar inte om att lägga på sig massa sorg och problem för att vara ledsen och att allting ska vara tungt. Nej, fokus är även i de här ställena där det uppmanas till sorg eller talas om sorg, att sorgen ska ge något gott. I Matteus 5 och 4 som jag predikar utifrån, där pratas om att sorgen för med sig salighet. Alltså en glädje som är så mycket djupare och större. Och här i Jakobsbrevet så får sorgen med sig att en upphöjelse. Att Gud vill komma vidare med oss och få med sig oss till himlen. Och även få oss att mogna redan här på jorden. Och Bibeln är full av uppmaningar till att glädjas. Så det handlar inte om det. Och evangeliet, som är Bibelns budskap, det betyder per definition ett glatt budskap. Men det finns saker som är värda att sörja för. Och ibland så vill Gud ge oss glädje genom att gå genom sorg. Låt oss lyssna till några böner som David bad. För att förstå och på något sätt försöka känna djupet. Jag läser från psalm 38. En psalm av David, en bön. Herre, straffa mig inte i din vrede. Tukta mig inte i din vredesglöd. Ty dina pilar har träffat mig. Din hand har drabbat mig. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt i mina ben för mina synders skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärta. I mitt hjärtas oro. Herre, du känner all min längtan. Mina suckar är dolda för dig. Mitt hjärta slår kraftigt. Min kraft har övergivit mig. Mina ögons ljus, också det är borta. Jag bekänner min synd och min skuld och sörjer över min synd. Jag fortsätter med att läsa en till av Davids böner. Ifrån psalm 51. För sångmästaren, en psalm av David. När profeten Natan kom till honom sedan han hade gått in till Batsebad. Gud var mig nådig, enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Få mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Till jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född. Och i synd har jag blivit till i min moders liv. Du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med istopp så blir jag ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte. Och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning. Håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina välgärningar, dina vägar, så att syndare omvänder sig till dig. Rädda mig från blodskulder, Gud. Du, min frälsningsgud, så ska min tunga jubla över din rättfärdighet. Herre, öppna mina läppar, så ska min mun förkunna ditt lov. Slaktoffer glädjer dig inte, annars skulle jag ge dig sådana. Brännoffer tycker du inte om. Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta. Föraktar du inte Gud? Gör väl mot Sion i din nåd. Bygg upp Jerusalems murar, så ska du glädja dig åt rätta offer. Brännoffer och heloffer, då ska tjurar offras på ditt altare. Vi behöver lära oss att sörja över vår otillräcklighet och den synd vi har. På samma sätt som David gjorde de här bönerna. Och på samma sätt som Israels folk en dag kommer göra när de ser Jesus med nya ögon. Ifrån Zakaria så läser jag: men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta nåden och bönens ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja. De ska sörja honom så som de sörjer ende sonen. Och de ska gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. Vi behöver förstå att våra synder kostade Jesus livet. Våra synder var så stora att Jesus behövde dö på korset för att sona dem. Och evangeliet, det glada budskapet, är att vi har fått förlåtelse för våra synder. Genom att Jesus dog på korset. Men det förändrar inte det faktum att synden är otroligt allvarlig. Tar vi lätt på våra synder och andra synder, så tar vi lätt på Gud. Då tar vi lätt på Jesus och på hans död. Hans död på korset tar vi lätt på då. Vår synd genomborrade och dödade Jesus. Och han lät det ske. För att så stor är Guds kärlek till oss att han offrade sin enfödde son för att var och en som tror på honom ska få evigt liv. Till de sorger över de konkreta synder vi har, så kommer också den sorgen på något sätt för att vi har otillräcklighet. Vi når aldrig riktigt fram. Även när vi försöker. Förra gången så pratade Sihajer om kraften och styrkan. Och det finns så mycket mer kraft och styrka för oss. Men trots att det finns det i Jesus och i Gud, så kommer vi alltid misslyckas. Vi når inte hela tiden upp. Ibland kanske vi är för trötta, ibland för lata, ibland saknar vi viljan, ibland kraften. Vi når inte ända fram. Men vi kan lita på att Gud har nått hela vägen för oss. Och det är vårt hopp. Men vi behöver förstå och ha en sorg över att vi inte i oss själva klarar av det liv som Gud vill att vi lever med honom. Och när vi ser den fattigdom, den andliga fattigdomen, och inser hur djupt den sträcker sig, så finns det nog ingen annan väg framåt än en sorg. En sorg över den otillräcklighet vi bär på. En sorg över de synder vi gör. Men detta är också grunden för saligheten. För det finns förlåtelse. Och desto större sorg vi har över vad vi gjort och vår otillräcklighet, desto tacksammare kan vi också bli för vad Jesus har gjort för oss. För desto mer vi ser att vi inte når upp, desto mer förstår vi vad Jesus har gjort för oss. Jag ska ta någon annan sak som Bibeln tycker är viktig, även om det inte är riktigt det här som det handlar om i det här stycket. Det handlar om sorgen över andra synder. När vi ser synden för vad den är och det pris som det kostade Gud, som han har betalat för dem, och när vi dessutom har kärlek till andra och till den församling vi är i, då blir konsekvensen den att vi får en sorg för andra synder, eller för en synder i församlingen. Paulus ställdes inför, ibland inför synd i församlingen. Och han skriver så här: jag är rädd. Ja, jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Han uppmanar även församlingen att sörja över synd som begås. I Korintherbrevet 5. Det talas om att det förekommer otukt bland er. En sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna. Nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade. Eller haft en sådan sorg. Att den som gjort sig skyldig till detta hade drivit ut ur er krest. Denna sorg är inte ett tecken på att man är högmodig. Och tycker sig bara bättre än andra. Det är ett tecken på den kärlek som Gud vill att vi har till andra och till församlingen. Och nu när jag har talat så mycket om sorg, så vill jag säga någonting om god sorg och dålig sorg. För man kan ha en dålig sorg också. I andra Korintherbrevet 7 och 8-11 så står det så här: även om jag gjorde er bedrövade genom mitt brev, så ångrar jag det inte nu. Först ångrade jag mig, eftersom jag såg att brevet gjorde er bedrövade, om bara för en tid. Men nu glädjer jag mig, inte för att ni blev sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrar er. Det var Gud, efter Guds vilja, som ni blev bedrövade. Och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar, och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död. Se just detta, att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka utsikter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken. Här skriver då Paulus om en sorg efter Guds vilja. Vad är då en sorg efter Guds vilja? Jo, det för med sin ånger som leder till frälsning. Det finns ånger man inte ångrar. Och det finns också en ånger man ångrar. Det kanske är en lek med orden, men det visar på en verklighet. För det finns en sorg som inte bär något gott med sig. En sorg som här talas om som världens sorg. Jag ska försöka visa på skillnaden genom att vi läser om två av Jesu lärjungar. Om Petrus och Judas. Petrus satt ute på gården, och en tjänsteflicka kom fram till honom och sade: du var också tillsammans med Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sade: jag vet inte vad du menar. När han sedan gick in ut i porten fick en annan tjänsteflicka se honom. Hon sade till honom, till dem som var där: den här mannen var tillsammans med Jesus från Nazaret. Han nekade igen och svor på det: jag känner inte den mannen. Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sade: visst är du också en av dem, ditt uttal avslöjar dig. Då började han förbanna och svära: jag känner inte den mannen. Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: innan tuppen gal ska du tre gånger förneka mig. Och han gick bort ut och grät bittert. Och Judas. Men då Judas, som hade förått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste. Och sade: jag har syndat och förått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Du vill se det så. Båda de här männen visade ånger De känner ånger, de känner en djup ånger. Men vad är då skillnaden? Skillnaden är vad det bär för frukt. Vad som blir konsekvenserna av den sorg man bär på. I Petrus fall så får han möjlighet till omvändelse och en förnyad relation med Jesus. Jesus säger till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarar: ja, Herre. Du vet att jag har dig kär. Och på det sättet börjar återupprättas deras relation. Men i fallet med Judas, han kastade de 30 silvermynten i templet och gav sig av. Och gick sedan och hängde sig. Det finns en sorg som bara leder till modlöshet, misströstan, och som leder en neråt. Som leder en bort ifrån Gud. Men det finns också en sorg som kan dra en närmare Gud. Och det är den sorgen som är en sorg efter Guds vilja. En sorg som för en närmare Gud. Nu ska vi börja med det lite mer positiva här. Varför är de som sörjer saliga? Jo, de ska bli tröstade. Varifrån kommer då trösten? Den kommer ifrån Gud. Han är tröstens källa. I andra Korintherbrevet 1 så läser jag: välsignad är vår Herre, Jesus Kristi fader och Gud och fader, barmhärtighetens fader och all trösts Gud, han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till liksom Kristus lidande flödar över oss, så överflödar också genom Kristus den tröst vi får. Om vi lider nöd sker det för att ni ska få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade ska också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi. Och det hoppet vi har när det gäller er är fast, eftersom vi vet att liksom ni delar våra lidanden, det är också den tröst vi får. Tröstens källa är alltså Gud. All trösts Gud. Han tröstar oss i vår nöd. Och det är även den tröst vi får om honom vi kan förmedla till andra. Alltså kan tröst komma både till oss från Gud direkt genom tilltal, eller genom hans ord kan vi finna tröst. Men den kan också förmedlas genom andra, genom människor. Vad består då trösten i? Det kan bestå i förhållande här på jorden, som i fallet i det här Korintherbrevet som jag har läst väldigt mycket ifrån nu. Men Gud som tröstade modlösa tröstade oss genom Titus ankomst. Och inte bara genom hans ankomst, utan också genom den tröst han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så att det gladde mig ännu mer. Men nu glädjer mig inte därför att ni blir sorgsna, utan därför att er sorg ledde till att ni ångrar er. Det var ju efter Guds vilja ni blev bedrövade. Därför har ni inte lidit någon skada genom oss. I detta fall blev Paulus tröstad av en ankomst av en nära vän och medarbetare. Men han blev också tröstad av hur läget var i församlingen. Att det hade förändrats till det bättre. Och att det fanns en god ånger där. Man kan också få tröst genom en sanning som Gud ger oss. Jag kanske inte läser hela psalm 32, men det finns så mycket glädje i den. Så mycket tröst. Salig är den som fått sin överträdelse förlåten, sin synd övertäckt. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin andra utan svek. Du förlät mig min synda skuld. Den ogaktiga har många plågor, men den som får trösta på Herren omger han med nåd. Var glad är Herren, fröjd är ni rättfärdiga. Jubla alla ni rättsinniga. Den tröst som finns i den förlåtelse vi har fått för våra synder och kraften att få leva rättfärdigt genom tro. Det är det glada budskapet. Och det kan möta oss mitt i sorgen över synden. Prisa Gud för att han har köpt oss fria. Det är glatt. Det är ett glatt budskap som kan ge oss tröst när vi misslyckas. Att vi får förlåtelse. Var och en. I Jesus. Vi behöver inte lyckas och behöver inte lyckas själva. För Gud har gjort det åt oss. Och vi kan finna tröst i sanningen om ett hopp. Även när vi bryts ner. När vi känner oss svaga, sjuka. Så står det här. I andra Korintherbrevet att även vår yttre människa bryts ner. Så förnyas vi till vår inre människa. Till vår nöd som var ett ögonblick. Den väger lätt. Breder åt oss på ett oändligt rikt sätt. En härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt. Men det osynliga är evigt. Vi vet att vår jordiska tält, de talar om vår kropp här, rivs ner. Så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer. En evig boning i himlen. Så länge vi bor i det här tältet, vår kropp, suckar vi därför och längtar efter att ikläda oss vår himmelska boning. Det finns alltså ett hopp för oss. Ett hopp som sträcker sig längre än jorden. Och även om vi är sjuka, gamla, svaga, ledsna, sorgsna, så har vi ett hopp som sträcker sig så mycket längre. Ett hopp som är ända in i evigheten. Och det finns så mycket tröst i nöden. Låt oss trösta varandra med att det osynliga vi väntar på är evigt och värt så mycket mer än all den nöd vi kan känna. Den sorg vi kan känna, hur djup den är, förbereder oss bara för en så mycket större glädje och tröst. Vi väntar inte bara på lite solsken efter regnet. Vi väntar på att hela vår värld och också vi själva ska förvandlas och bli goda. Världen kommer vara en värld som är helt annorlunda. Och det är så mycket större än vi någon av oss kan begripa eller förstå. Om vi redan har tröst här på jorden som räcker och blir över. För det har vi. Vi har anledning till att prisa Gud över den nåd som han har gett oss. Och den frälsning han har gett oss. Hur mycket mer väntar vi inte då den dagen då Gud själv ska komma och torka alla våra tårar. För det ska ske en dag. I Uppenbarelsebokens näst sista kapitel så står det så här. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo bland dem. Och det ska vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem, och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte mer finnas, finns inte mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, till det som förr var är borta. Vänner, syskon, låt oss börja sörja mera. Men låt oss inte stanna där, utan låt oss ta emot så mycket mer tröst från Gud. Och låt oss blicka framåt mot en härliga dag, då det inte längre finns någon sorg, ingen plåga, ingen gråt. Om vi blickar framåt och ser vad som väntar oss, då kan vi finna tröst och glädje redan här och nu. Nu vill jag be med er alla. Tack Herre för att du visar oss vägen framåt. Och du hjälper oss igenom vår sorg, vad den än består i. Om det består i ensamhet, om det består i att vi sörjer över synd, över lidanden, över nära vänner eller släkt som har dött, så hjälper du oss vår sorg. Du tröstar oss. Tack Herre för att vi kan vara lyckliga, vi kan vara saliga mitt i allting vi går igenom. Och det beror inte på omständigheterna. Det beror på att du har frälst oss. Du har förlåtit oss. Och du har så mycket mer framför. Vi väntar på så mycket mer gott. Tack Herre för att det kommer en dag med evigt solsken, med evig lycka, och att vi får vara del av den. Och hjälp oss Herre att trösta varandra. Hjälp oss också att se vad som är värt att sörja för. Inte för att sorgen ska tynga oss, utan för att sorgen ska leda oss närmare dig och närmare varandra. Herre, välsigna den här dagen. Tack för det underbara du har gett oss. Tack för det, ännu en dag vi får leva här på jorden. Amen. Vill någon ha förbön, så finns det möjlighet för det. Och nu fortsätter vi med resten av gudstjänsten.